Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.
Nu har väljarna sagt sitt. Jag står redo att göra allt jag kan för att skapa en ny handlingskraftig regering för hela Sverige och för alla medborgare.
Och vi står alltså här för att vi har enats om en överenskommelse som vi tycker är bra för Sverige. Vi pratar om ett arbete som spänner över 1, 2, 3 mandatperioder. Om vi på allvar ska lösa det som under så lång tid har blivit så fel i Sverige.
De senaste 100 dagarna har vi påbörjat paradigmskiftet i svensk politik.
Ja, Sverige befinner sig i ett paradigmskifte. Eller kanske inte bara ett. På område efter område omprövas det som tidigare varit Sveriges modell. Kriminalpolitiken går från fokus på brottslingens rehabilitering till brottsoffrets behov av upprättelse. Migrationspolitiken från ett Sverige känt som Europamästare i asylmottagande till ett land som marknadsför sig som EU:s stramaste. Och integrationspolitiken från att uppmuntra mångkultur till ökade krav på anpassning till majoritetens normer och sätt att leva. Men hur mycket av det här skiftet sker som en mer eller mindre yrvaken reaktion på de problem som allt mer tycks växa oss över huvudet? Och hur mycket handlar om en medveten politik som bottnar i ideologisk övertygelse om ett långsiktigt syfte och mål? Det var temat för fredagsintervjun live som spelades in på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm och där gästen i intervjufåtöljen var Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Ja, Ulf Kristersson deltog alltså live under 1,5 timme inför en publik på nästan 300 personer. Den avslutande delen som ni hör sist i den här podden, om ni är kvartalprenumeranter, bestod i frågor från publiken. Men innan dess intervjuade jag statsministern och inledde med att ställa frågan hur Ukraina-kriget ska kunna sluta med en total förlust för Ryssland. Eftersom det samtidigt skulle innebära att de fullständigt tappar ansiktet.
Absolut. Därför är det väl som ibland i historiska händelser att alla scenarier ter sig just nu ganska osannolika. Eller hur?
Ja.
Så det tycker jag. Och det, låt oss vila i det, men låt oss också vila i att hittills har Ukraina klarat sig otroligt mycket bättre än vad någon kunde föreställa sig. Jag minns resonemang. Dagarna efter krigsutbrottet så minns jag resonemang när vi började lite trevande, ska vi skicka vapen till Ukraina? Och först var det lite så här, det går inte och det får man inte och svensk lagstiftning står emot. Sen fanns det de som lite mer pragmatiskt sa att det kanske är farligt eftersom de vapnen kan snabbt hamna i ryska händer. Eftersom många trodde att Ukraina skulle falla snabbt.
Trodde du det också?
Nej, det, jag ska, inte för att jag hade någon, så att säga, någon profetisk blick, men jag tyckte det var rätt uppenbart redan allra första dygnet att det fanns en extrem försvarsvilja i Ukraina. Vi minns ju alla det här, den här säkert inte illa menade, men ändå liksom där det antyddes att Zelensky erbjöd så att säga safe haven så här. Och han ville ha vapen, not a lift, som han uttryckte det. Så jag tycker nog att jag har nog varit där och på plats en gång rejält och träffat honom flera gånger och träffat andra från Ukraina. Så är den här beslutsamheten, den är Det låter lite filmiskt, men den är otroligt smittsam att träffa den här enorma beslutsamheten. Så att, men alla scenarier är osannolika. De måste vinna detta, och det är för deras skull, för vår skull, men också för mycket bredare geopolitiskt. Andra delar av världen tittar på vad som händer med Ukraina just
nästan
nu.
Existentiellt då. Här hemma pågår ju inget krig, tack och lov, men väl en ganska uppskruvad retorik mellan er politiker. Senast manifesterade i SVT:s partiledardebatt.
Det var en snabb övergång, får man säga.
Det får man säga, men jag klarade den, tycker jag. Halvsanningar, medvetna missförstånd och anklagelser om planer på att avskaffa demokratin. Jag tänkte vi kan lyssna på ett uppmärksammat inlägg från din huvudmotståndare Magdalena Andersson.
Det är ju Viktor Orbáns handbok som vi ser nu, som steg för steg, bit för bit, man nu inspireras av. Ge sig på hbtqi-personer är ju bara en del. Man har gett sig på civilsamhället, man ger sig på journalister, man ger sig på akademin. De är ju själva i uppror, så det är inte bara jag som säger det. Man ger sig på myndighetspersoner och kallar dem för aktivister. Och man försöker ju också ge sig på det största oppositionspartiet och strypa vår finansiering. Det är klart att syftet med allt det här, det är ju att tysta och skrämma de kritiska rösterna.
Vill du tysta och skrämma de kritiska rösterna?
Jag tycker att det är ovärdigt. Vi känner igen det väldigt väl. Det är en ren amerikanisering. Det är liksom så här, man har tagit själva manualen från USA. Bemöt inte varandras sakargument. Diskutera inte med varandra, utan peka på den andra som en fara för demokratin och som hot. Ta inga diskussioner överhuvudtaget. Jag tror att det är farligt. För bara återkoppla till det du själv sa. Det finns länder som skulle önska att de fick ha seriöst meningsutbyte, där man tycker olika på riktigt med hetta. De skulle inte uppskatta att vi förringar och banaliserar politisk debatt på det här sättet.
Är du självkritisk för att du beskrev decemberöverenskommelsen och januariavtalet som att mixtra med demokratin? För det kritiserade ju hon dig för.
Det är intressant att just det, när jag sa så här, i längden kan man inte räkna bort ett partis röster och säga att de inte har någon betydelse. Jag sa inte att det var olagligt. Jag sa att det var, jag tror att de som röstade parti vars röster inte skulle räknas, de uppfattade sig nog rätt marginaliserade i svensk politik.
Det gjorde de, men tycker du att det är en artskillnad snarare än en gradskillnad i det du sa och det Magdalena Andersson sa här?
Ja, det måste jag ändå säga. Att plötsligt förför sig att några partiers röster inte ska räknas överhuvudtaget. Jag tycker att, om sen mixta var det bästa ordet man kan tänka sig, det kan jag diskutera. Men att man åtminstone inte agerar efter demokratins bokstav var nog ganska rimligt. Vad det nu handlar om, det är att istället för att diskutera själva sakfrågorna bakom detta. Är det bra att reglera partifinansiering via lotterier eller är det inte bra att reglera det? Många andra saker, så är det här liksom svepande för att alla är ett hot mot demokratin och så. Jag tycker att det där är, jag tror att det där är farligt, och jag säger det också för att jag har följt amerikansk politik ganska många år. Det här när människor inte längre kan prata med varandra, när vänner inte kan vara vänner för att de tycker olika politiskt, när man inte kan så att säga ha relationer med andra människor. Jag tror att någonting på riktigt går förlorat då. Framförallt tror jag att de människor som tycker att det finns hyggligt stora problem i Sverige, som ser att det vi håller på med i Anders program här är att stå och kasta skit på varandra helt enkelt. Jag tror inte att det imponerar på deras tilltro till vår förmåga att lösa problem.
Men när du säger det här, det är säkert många som håller med, men du är inte heller helt utan skuld, skulle säkert Sverigedemokrater säga. De tycker, gissar jag, att du också och andra moderater tidigare har utmålat dem som hot mot demokratin. Men nu så samarbetar ni ju.
Jag vågar, för första, ingen är fri från skuld, det tror jag. Det är en bra grundinställning, tror jag. Den som Erik kan kasta första stenen, så det tror jag var helt rätt i. Sen har jag ändå försökt vinnlägga mig om, även i en tid när väldigt mycket, mycket hårt tonläge alltid fokuserar på Sverigedemokraterna, att ändå ta diskussionerna i sak. Det jag vågar ändå hävda att jag har gjort. Säkert inte felfritt på något sätt. Men, och det beror också på att jag tycker inte att jag har några problem. Ta Vänsterpartiet Nooshi Dadgostar. Jag har inga problem att både ibland, rätt sällan, hålla med henne. Och desto oftare inte hålla med, men ta henne på allvar. Hon tycker det hon tycker. Hon är i fulla rätt att tycka det hon tycker. Det finns andra som tycker som hon. Det kan jag tycka är konstigt, men jag tycker liksom det, för mig är det på något sätt liksom en uppväxt. Man respekterar andra. Vänstermänniskorna på min elevkår, de respekterade oss och vi tvärtom. Mm. Det var viss hetta i det, men det var inte så att vi betraktade varandra som några odjur som inte skulle få finnas i politiken.
Jag tänkte stanna i den där frågan ändå, för den är ju intressant. Jag har ju som någon liten överskrift för den här intervjun också huruvida man är som reaktiv eller proaktiv och om man följer opinionen eller leder den. Och en fråga där borgerligheten har varit, vågar jag säga, mer reaktiv, det är ju just i förhållningssättet till Sverigedemokraterna. Det var nog länge uppenbart för många att den gamla strategin inte hade önskad effekt. Och i januari 2017 så aviserade ju faktiskt Moderaterna under din företrädare, Anna Kinberg Batra, en ny hållning. Moderaterna förespråkade nu att allianspartierna skulle lägga fram en gemensam budget och faktiskt försöka få igenom sin egen politik, även om det skulle ske med stöd av Sverigedemokraterna. Så här lät det den 19 januari.
Jag vill genomföra så mycket moderat politik och allianspolitik som möjligt. Det är det vi sökte väljarnas förtroende för 2014. Det är det vi söker väljarnas förtroende för framöver. Och det är det vi måste visa att vi menar allvar är och också är beredda att göra. Det betyder ju att inte låta något partis stöd hindra oss. Och det betyder att vi är öppna för att i riksdagsarbete söka stöd för moderata och alliansgemensamma förslag i enskilda frågor där förutsättningar för det också finns.
Det här var 6 år sedan. Sen gick det som det gick. Ett halvår senare hade hon avgått, ersatts av dig. I en av dina första intervjuer i Dagens Nyheter så beskriver du hennes uttalande här som olyckligt, eftersom det uppfattades som, och nu citerar dig, att hon öppnade för samarbete med Sverigedemokraterna, och du sa också att du aldrig själv skulle ha uttryckt dig på det sättet. Vad var felet med sättet hon uttryckte sig på?
Försöker man ta sig tillbaka till den tiden så tror jag fel var att allting uppfattades bara handla om Sverigedemokraterna. När jag tror ärligt att det Anna försökte säga, det var att i längden går det inte att ha en ståndpunkt för sin egen politik som man tror på och sen inte göra det man kan för att också förverkliga det.
Ja, det låter ju helt rimligt.
Ja, men det är fullkomligt rimligt.
Men det blev ju ett väldigt liv på de andra allianspartierna bland annat, några av dem. Tycker du att backade ni henne riktigt där då?
Där och då tyckte jag nog att vi gjorde det. Sen så är, det finns ju 1000 olika saker som händer i såna här processer som framförallt när någonting inte går bra och när allting sätts i en kontext som man själv kanske inte hade tänkt sig riktigt, så blev det inte bra. Det tror jag, men man får också skriva in det på kontot. Det hinner hända. Idag skulle det uppfattas som helt absurt att inte försöka få igenom sin politik.
Men det var ju normen då.
Det var normen då, och det säger ju också någonting om att vi ibland i Sverige, när det sätts en norm och vad som är rätt och fel, då blir den väldigt liksom definierande och dominerande på ett sätt som kan ibland kallas för en åsiktskorridor som blir väldigt snäv. Den tror jag är olycklig överhuvudtaget.
Men den proaktive politiken, tänker jag, struntar i åsiktskorridoren och gör det han eller hon tycker är rätt.
Ja, och samtidigt gör man det inom ett ramverk hur människor uppfattar saker och ting. Dessutom i en situation där vi hade 4 borgerliga partier som visste att om inte vi lyckas hålla ihop någorlunda, då kan ingen av oss få någonting gjort. Det är också viktigt att tänka
på. Så tajmingen var egentligen fel?
Det fanns säkert många saker som var fel och tajmingen alldeles säkert. Men jag konstaterar bara att om man vill få genomslag för sin politik så måste man både försöka söka stöd för det man själv tycker men också göra det i ett sammanhang där helheten kan bli någonting av. Det vill säga vara principfast i sin egen ståndpunkt. Stå upp för det du tycker. Men vara pragmatisk och praktisk nog för att kunna hitta allianser med andra. Det var alldeles uppenbart att om jag i det läget då hade fått alla andra borgerliga partier att vända oss ryggen så hade vi inte vunnit någonting.
Det hon sa där och då var att vi har inte tid att vänta. Det är för mycket dåliga saker som händer. Nu måste vi ta över och sådär. Det var ju 6 år sedan. Sen dröjde det då, om man har ett borgerligt perspektiv, vilket jag gissar att du har.
Ja,
då tappade ni 5 år eller så. Ni hade ju möjligen kanske kunnat, om ni hade gått fram med det där.
Nej, det var ju alldeles uppenbart att det inte hade blivit något annat resultat, för det fanns ingen annan beredskap att göra saker då. Det var ju alldeles uppenbart. Hade det funnits det, då hade det som hände inte hänt, så att säga. Så det får man ju ändå finna sig i. Men du har ju helt rätt i att det var många förlorade år. Jag tycker vi har haft ett antal år, lite olika många i olika frågor. Jag var hälsad på Mette Fredriksson här i förra veckan tillsammans med Maria Malmer Stenegard som är vår migrationsminister. Jag skulle säga både i migrationspolitiken och i brottsbekämpningen så ligger ju Sverige, vi ligger 10 år efter Danmark. I klartext, men också i konkreta lösningar, att samla stöd för konkreta lösningar och att genomföra reformer. Mm. Så det handlar ju inte bara om liksom själva opinionsbilden, det handlar också om att ta fram de konkreta genomförbara förslagen, söka stöd för de förslagen, ha regeringsmakten så man kan genomföra dem också, eller om har man inte regeringsmakten åtminstone ha tillräckligt mycket parlamentarisk makt att man kan genomföra saker.
Och den har du ju nu då.
Absolut. Men då hade vi inte
det. Då hade vi inte det. Det är sant. Och det ligger mycket i det du säger, att det, läget var väl inte så då att det gick att genomföra i och för sig, eftersom bland annat Centern var väldigt emot det där och är fortfarande, men då var de större. Nu har du ju en helt annan insyn i och erfarenhet av vad det faktiskt konkret innebär att samarbeta med Sverigedemokraterna. Har din syn på något sätt förändrats jämfört med då? För då sa du ju saker som att det här är ett parti som man inte kan riktigt samarbeta med på det sättet och sådär. Och nu gör du det. Jag antar att du har... Jag gissar att någonting har förändrats, eller?
Det är flera saker som har förändrats. Det ena är att jag tycker att man har kommit till en punkt där problem måste lösas, och då måste man ta de tillfällen som finns att forma majoriteter i olika frågor. Den minnesgoda, jag får färre frågor om mitt samarbete med Vänsterpartiet av någon konstig anledning. Jag ska inte säga att du är besatt av Sverigedemokraterna, men det är väldigt många i Sverige som bara vill prata om ett enda parti. Det är trots att 8 partier, det behövs en 4-5 för att få majoritet. Bara det skulle vara liksom en nyttig påminnelse för många i Sverige. När vi började den här resan att säga nu måste vi genomföra politik, det går inte att vänta, då var de första stegen var med Vänsterpartiet. Vi la om budgeten med Vänsterpartiet. Vi gjorde saker och ting där vi medvetet och öppet sa vi har ingen bred gemenskap. Det har vi fortfarande inte.
Nej, det är samarbetet med...
Jag tror Norsi skulle hålla med mig. Men vi hittade ett antal frågor där vi sa att det vi gör i Sverige, det är inte bra nog. Men det finns ett alternativ. Låt oss göra det. Sen medger jag det faktum att bevisa för den här svaga regeringen att de var en svag regering. Det gjorde en extra krydda, det ska jag erkänna.
Mm.
Men det var så det faktiskt började. Sen när vi började bredda det och säga att det finns en massa frågor där vi kan få ihop en majoritet. Jag förstår att det låter slagordsmässigt, men samlingspartiet, vi heter så av ett skäl. Vi har en förmåga att hitta gemensamma nämnare, operationalisera de gemensamma nämnarna och få något gjort. Och det tyckte jag att det fanns så mycket med brottsligheten och med migrationsmisslyckandena, men också många andra saker. Där man inte bara kan sitta och säga, om inte vi får precis som vi vill, då tänker vi inte göra någonting.
Så det var en del av utgångspunkten där och skälet till att ni ändrade det lite grann och du gjorde det. Jag tänkte vi skulle prata om migrationspolitiken som du var inne på här, som ju kanske delvis på grund av det reaktiva svaret från politiken fortfarande idag är en högsta grad aktuell fråga. Det har kommit väldigt många fler asylsökande till EU nu än tidigare. Österrike till exempel tog emot över 100 000 förra året. Tyskland är redan uppe på en bra bit över 80 000 bara i år. Och till Lampedusa, den italienska ön, så kom det i snitt 1 000 personer om dagen i perioder under våren. Du har flera gånger sagt att det här är inte en hållbar ordning i längden. Varför är det inte det då?
Om vi bara börjar först. Jag har ju ägnat... Vi är ordförandeland, som du antydde, i EU. Då åker man runt väldigt mycket. Jag har ju suttit med Karl Nehammer i Österrike, med Alexander De Croo i Belgien, med Mark Rutte i Nederländerna. Det är ju de kanske 3 länder, bortsett från de rena medelhavsländerna, som nu har en 2015-liknande situation. Alltså, den är riktigt allvarlig. Och de konstaterar bara att det här funkar inte längre. Utan migranter, både sådana som söker asyl på riktigt och migranter som vet att de kommer få avslag men som aldrig registreras och bara tar sig rakt genom Europa. Det här är helt vanliga liberaler och konservativa och socialdemokrater som ser allt detta. Så det fungerar inte. Just nu drabbar detta Sverige mindre än tidigare. Jag tror även Tyskland relativt sett mindre än tidigare. Men det kan ändras igen naturligtvis. Så att jag tycker det är rätt uppenbart att ska vi kunna ha en europeisk öppenhet, och det brukar vara Mark Ruttes liksom lite grann konklusion, alltså utan fungerande yttre gräns så finns det inget Schengen. Alltså Schengen-samarbetet, det bygger på att vi kan hålla koll på den europeiska
gränsen. Men det gör vi ju inte, och det är uppenbarligen rätt svårt också. Så vad är ditt alternativ då? Vad ska vi göra om det här är ohållbart?
Att göra det vi håller på med just nu. Jag skulle säga, det finns ett momentum just nu i hela EU-samarbetet, i det som allt har ett sånt byråkratiskt namn. Den externa dimensionen, som är ett kodord för att helt enkelt gemensamt arbeta med yttre gräns. med återvändande, med Frontex, att se till att de länder som har yttre gräns inte själva bär ansvar för detta, men också att kunna skicka tillbaka, tvinga ursprungsländer att ta emot egna medborgare.
Hur ska man tvinga dem att göra det om de inte gör det?
Ja, det finns, som det heter på eurolingo, whole of government approach.
Handlar om bistånd?
Det handlar om bistånd, viseringsregler, det handlar om allt. Att om inte ni tar ansvar för era medborgare så kan vi inte acceptera att ni har fördelar av vårt samarbete. Det är inte okontroversiellt, men det är alldeles uppenbart att bara hoppas att det här ska funka, det kommer inte funka.
I Tidöavtalet står det att asylrätten ska upprätthållas. Vad menar ni med asylrätten? För tolkningen som många gör när de talar om det är ju status quo egentligen. Att den som lyckas ta sig igenom den här hinderbanan och komma till ett land som den då vill vara i ska prövas där och eventuellt få stanna där.
Det är ju därför de har rätt som säger att det finns ett betydande mått av cynism i den nuvarande samlade migrationspolitiken som är skapad efter andra världskriget. Att bara gör det svårt nog för människor att ta sig till länderna så kan de inte söka asyl där. Och man kan ha mycket synpunkt på om det är på lång sikt är hållbart. Det är många fler europeiska länder som man borde pröva asylansökningar utanför Europas gränser och bara ta in dem i Europa som har giltiga asylskäl. Inte släppa in människor som går under jorden, som håller sig borta och som sen tar sig till olika delar av Europa där de själva vill komma. Allt detta tror jag liksom, det är den riktning vi kommer gå i europeisk migrationspolitik.
Ja, du sa ju där till politiken just på den frågan, danska tidningen Politiken. Mm. Bland annat så sa du det du tidigare sa, att Danmark såg problemen tidigare och de ligger 10 år för oss och sådär. Men du sa också det här att du tror att det kommer bli så här, att en externalisering av asylprövningen utanför EU. Frågan blir ju då, om du tror att det blir så, vill du att det blir så?
Jag tror att det är nödvändigt i ett läge där det är så pass många människor som av fullt mänskliga skäl vill ta sig till Europa från andra länder, men som inte med vår nuvarande lagstiftning kan sägas ha asylskäl för detta. Jag tror det är rätt uppenbart. Det är bara att titta på hur Europas länder ser ut och våra välfärdsstater och hur stora delar av andra delar av världen ser ut. Det är helt enkelt inte möjligt.
Men betyder det här att du vill driva detta? Alltså...
Ja, men alltså diskussionen idag, det är ju, som alla förstår, det är ju rätt komplicerad, den europeiska politiken. Vad varje land själv kan göra, det är ju att fatta beslut om sin egen migrationspolitik. Och då har vi sagt att nu går vi ner till EUs så att säga, miniminivå av asylrättigheter. Det kan var och en göra själv. Men vad var och en inte kan göra själv, det är att påverka hur många som kommer in innanför Europas gränser från början. Och därför måste vi hjälpa de länder som har ansvar för yttre gräns och dessutom hjälpas åt att återsända människor som inte ska vara här. Men också, nu pratar vi allt om det som låter ganska kärvt, och det här är kärvt, för alternativet är att vi kommer tillbaka till situationer där inget välfärdsland kommer att klara av det. Det andra som vi pratar mindre om men borde prata mer om, det är ju att de som får stanna, som får asyl och ska komma hit, att de också på ett helt annat sätt än idag borde bli en del av det svenska samhället.
Vi ska återkomma till
det. Men... det är ju liksom lika viktig del, tycker jag. Ja. Idag misslyckas vi ju här med båda sakerna.
Jag vill dröja kvar med det där. För Mette Fredriksson, som du nämnde, och som du träffade, hon åker ju runt och försöker söka stöd för den här danska idén då med att man ska externalisera prövningen. De har ju ett memorandum of understanding med Rwanda där man tänker sig att man ska bygga upp center där människor ska prövas om de har asylskäl eller inte. Och inte nog med det. Har de asylskäl så är det i Rwanda som de ska erbjudas skydd. Det var frågan du fick av politiken som jag uppfattade, det handlade ju om det där.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Är det en ordning
ska vara lite noga nu? Det där var faktiskt Mette Fredrikssons och Socialdemokraterna, som vi ska vara lite exakta här, idé för vad det var. Det är inte den nya regeringens politik. De enades inte om den.
Ja, de har pausat den, men de vill ju fortfarande göra detta.
De har inte gått vidare med den, kan vi enas om i alla fall.
Ja, de vill ha stöd av andra EU-länder. Bland annat
att,
Sverige.
Jo, men jag tror att de insåg att det är många av de här sakerna som måste göras gemensamt på europeisk botten. Det som nu är då komplicerat att då är en del länder som, tar man Medelhavsländerna, då är de rädda för att om man blir ganska tuff med att hålla gränsen och att återsända, då är de ju rädda att då kommer väldigt många människor komma till deras länder och sen inte komma vidare och inte åka genom hela Europa.
Men det är väl det som är Mette Frederikssons och Storbritanniens idé, att vet man att det kommer leda till att jag kommer prövas i Rwanda. Och får jag skydd så är det i Rwanda eller något annat afrikanskt land där jag får tillbringa mina dagar.
Men Rwanda är ju inte en uppenbar gränsland till Europa precis. Man kan ju tänka sig andra lösningar. Man kan ju tänka sig att man diskuterar med de länder som har gräns mot Europa eller mot Medelhavet.
Och vad är fördelen med det då?
Jo, men det är att man prövar människor där innan man tar sig över via cyniska människosmugglare till livsfarlig båtresa som många inte ens överlever.
Om jag frågar rakt på bara då. Är den här idén som de danska socialdemokraterna har haft, som ju är ganska radikal. Du har ju också sagt att Danmark ligger 10 år före Sverige och sådär. Är det någonting du kan tänka dig? Eller
att,
är du
pröva asylskäl vid eller utanför europeiska gränsen och att bara släppa in människor som får asyl, det tror jag är en fullt realistisk idé till slut. Det kräver att många länder samarbetar väldigt noggrant. Och om vi inte lyckas med det, då kommer den europeiska öppenheten äventyras, tror jag. Det tror jag.
Så det här kommer du att driva i EU? Det här kommer att vara Sveriges linje?
Ja, alltså, det riktigt så funkar inte. Just nu diskuterar vi ett paket och det handlar om den externa dimensionen. Hur ska vi få bättre koll på gränsen överhuvudtaget och att börja registrera så att människor skickas tillbaka där de först har kommit. Det är svårt nog. Sen håller Europaparlamentet på med sin pakt och ska man försöka enas om hela saker här. Den uppenbara risken som finns här är att alla de här beslutsdelarna lamslår varandra så vi inte får någonting gjort överhuvudtaget. Då är jag allvarligt oroad att ett antal europeiska länder, fullt civiliserade länder, drar slutsatsen att det enda vi kan göra är att stänga våra egna gränser. Därför man får sådana otroliga tryck på sig under kort tid.
Förra året beviljade Sverige 142 000 uppehållstillstånd, varav ungefär 43 000 var ukrainare, som kanske många anser vara en speciell historia. Hur många är EUs miniminivå, tycker du? Nej. Ungefär? Ja, men är det 100 000?
Nej, jag tänker inte ha någon sån. Utan antalet, det är ett resultat av vad vi gör. Det finns ingen siffra i det. Vi har sagt så här, att man ska ha tumregler. Då tycker jag en rimlig tumregel att Sverige får ungefär lika många asylsökande som andra näraliggande och likartade länder.
Per capita.
Per capita, precis. Det är väl liksom en rimlig tumregel. Och då kan vi konstatera att just nu så tar Sverige emot dubbelt så många asylsökande som alla andra nordiska länder tillsammans. 70% av alla som kommer till vår del av världen söker asyl just i Sverige. Det är inte hållbart, helt enkelt. Och då inser vi att signalerna har alltså betydelse. Om vi har generösare regler än andra, om man lär sig att i Sverige kan man dessutom bosätta sig i princip där man vill och dessutom få bidrag för att göra det. I Sverige behöver man inte lära sig svenska för att få medborgarskap. Med mera, då kommer Sverige på ett dåligt sätt bli attraktivare än andra. Jag tycker att Danmark är ett fullt civiliserat samhälle. Sen skiljer sig dansk och svensk politik åt. Det vet alla som har följt de här länderna. Så att ibland kan det nog från båda sina låta lite udda. Vi kan tycka att de låter udda, de kan tycka att vi låter udda, ska gudarna veta. Men min poäng är egentligen bara så här, att jag tror att i sådana här rätt svåra frågor som kräver både hjärta och hjärna, så måste man vara tydlig i sin avsikt i politiken. Där har Danmark varit tydliga. Och sett sanningen i vitögat dessutom. Finland har inte fullt ut sett sanningen i vitögat i de här frågorna, utan tittar istället förundrat på Sverige och tänker att så här vill vi nog inte.
Om du ska vara tydlig då, med en mening, vad är din långsiktiga inriktning när det gäller migrationspolitiken?
Att även migrationen till Sverige sammantaget ska vara bra för Sverige. sammantaget vara bra för Sverige. Det betyder inte att varje enskild migrant måste vara en person som man enkelt kan göra nu. Men sammantaget måste även migrationen till Sverige vara bra för vårt land.
Säger Ulf Kristersson, som alltså är gäst här i fredagsintervjun live, där vi nu byter ämne. Det ska handla om socialpolitik i någon slags lite vidare mening. En rätt tydlig ambition hos din regering är ju att sätta hårt mot gängkriminella. Straff efter straff skärps. Kriminalvården kämpar frenetiskt för att hålla jämna steg. Men man undrar kanske ibland hur politiken ser ut som syftar till att ungdomar med problem eller på glid inte ska välja brottets bana och våldets väg då. Mm. En hel del av de saker som görs på det här området sker ju i kommunerna. Det vet ju du som har den bakgrunden. Apropå att vara proaktiv eller reaktiv. Du var ju faktiskt mellan 2006 och 2010 socialborgarråd här i Stockholm. Och jag föreställer mig att en del av de barn som Stockholm misslyckades med att fånga upp då är dagens gängkriminella. Varför såg du som stans högsta ansvarig för socialpolitiken inte den här explosionen i segregation och gängkriminalitet komma? Eller gjorde du det? Och om du gjorde det, vad gjorde du då?
Nej, men det är en rätt intressant fråga. Att backar vi bara 13 år tillbaka i tiden, så var ju, jag tror att när jag var socialborgarråd i Stockholm, ett otroligt spännande arbete på många sätt ska jag säga, så var ju fortfarande då hemlösheten i Stockholm var en helt dominerande del av varje socialborgarråd. De finns verkligen fortfarande, så gudarna vet. Vi ägnar mycket, mycket mindre samhällsuppmärksamhet åt detta. De nya frågorna på den tiden skulle jag säga var, för att först nämna två som jag tycker att vi var förutseende och sen en där vi inte var förutseende. Bara så du vet om att jag kommer hit också. Jag tyckte att när vi insåg hur illa det går för socialt utsatta barn, framförallt om man med socialt utsatta letar en definition, då är det barn som är omhändertagna. Det är en ganska tydlig definition. Det har någonting på allvar gått åt skogen. Sen vet vi alla som är föräldrar att det är många fler barn som har det tufft, men som ändå är hos sina egna föräldrar. Att det är illa för socialt utsatta barn, de som var omhändertagna i Stockholms stad, och att vi inte var bra på det. Det tyckte jag. Det för mig var det en stor insikt då. Vi gjorde ett väldigt stort arbete för att få mer permanens, långsiktighet. Apropå det som många har följt med Lilla hjärtat nu till exempel, som fått uppmärksamhet långt senare, inom ramen för den lagstiftningen. Den andra frågan där jag tycker vi var rimligt förutseende, det var hedersproblematiken. Den var ny då. Det låter nästan absurt detta. Vi fick alltså kritik för fördomsfullhet för att vi tillsammans med Astrid Schlytter på Stockholms universitet vill göra den första vetenskapliga kartläggningen. Hur utbrett är fenomenet överhuvudtaget? Bara det ansågs provocerande.
Jo, jag minns.
Det skulle ingen tycka var provocerande idag. Idag skulle vara provocerande att mäta och mäta och mäta och inte göra någonting åt det. Det skulle vara provocerande på goda grunder. Efterhand skulle jag säga, det vi inte såg och borde ha sett för länge sedan, EBO-lagstiftningen. Det som heter EBO, alltså eget boende.
Och varför såg ni inte det då?
För ja, det har ju varit en väldigt bra fråga.
Har du någon teori?
Jag skulle säga att EBO rimmade med en slags väldigt naturlig svensk föreställning att alla har frihet i Sverige. Varför ska alla andra kunna bo där de vill, men inte de som kommer hit som asylsökande? Har man vänner och släktingar så är det väl naturligt att söka sig dit. Jag förstår liksom rationaliteten i det argumentet. Men det var också EBO som la grunden för det vi idag tycker är uppenbara orimligheter med trångbodda barn, barn som inte kan göra läxorna hemma, barn som flyttar runt hela tiden, barn som aldrig lär sig svenska för de bor aldrig i områden.
Ska jag tolka dig då som att det är segregationen som du ser som huvudskälet bakom den utveckling vi ser nu med, vad har vi, 29 döda och 130 skottlossningar i Stockholm bara förra året?
Ja, jag tror man ska vara lite varsam med att segregation är ett problem. Mm. Men alltså, ärligt talat, om man är road av socialpolitik, då lär man sig snabbt att samband och korrelation är inte samma sak som kausalitet. Det är rätt viktigt. Det finns väldigt många människor som är trångbodda, många som är segregerade, många som är fattiga, som inte begår ett enda brott överhuvudtaget. De allra flesta skulle jag säga. Det är noga. Vi som har följt socialt utsatta barn, man tittar lätt bakåt och säger så här, det kunde man ju se redan barnet var 3, 4, 5 år. Ärligt talat, för väldigt många som har det tufft som 3, 4, 5-åringar går det jättebra senare. Så att det finns ett antal riskfaktorer på vägen där. Mm. Det är klart att, som många säger, och det är också inspirerat av danskarna, växer man upp i ett samhälle med helt andra normer och regler, eller riskerar att exponeras mycket för den sortens normer och värderingar, då är nog risken i vart fall större att man själv hamnar i allvarliga problem.
Det man kan läsa i Tidöavtalet när det gäller det här området har en ganska tydlig riktning. Ungdomar på glid ska möta en mycket tydligare och tidigare reaktion från samhället. Vi har de här ungdomsfängelserna, den nya påföljden, utvidgade ungdomsövervakning och lite annat sånt. Är det liksom er modell, så att säga? Är det det som är huvudspåret för att, ja, i socialpolitiken, helt enkelt? Tidigare reaktioner?
Ja, det ska man nog säga. Tidighet och tydlighet, det ska jag nog säga, är underskattade preventiva metoder. Det skulle jag verkligen säga. Men inte de enda. Det är viktigt. Alltså, att låsa in människor som springer omkring med grova vapen väldigt länge, det är en preventiv insats. För det finns 10-åringar som då inte får träffa den personen på stan. Så när jag träffade den danska rikspolischefen så sa han att en av de allra viktigaste, det är ingen blir förvånad att vi nu gör samma sak i Sverige. Alltså, det viktigaste vi har gjort är kanske att vi låser in de som har vapen 5 år, rätt upp och ner. 5 års fängelse för själva vapeninnehavet. Och då har de i bästa fall inte hunnit använda vapnet. Har de gjort det också så blir det ännu. Därför att då blir vi av med dem som är förebilder för andra i form av makt och status och sådana saker. Så jag tycker att det är en förebyggande insats som är viktig. Sen är det klart att det inte räcker. Det är ju självklart. Det är klart att tittar man på forskning bland socialt utsatta barn så skulle jag säga att en väldigt tydlig signal är att de barn med tufft start som ändå klarar årskurs 9 med bra betyg eller goda betyg, de löper mycket mindre risk att hamna i problem senare i livet eller att begå problematiska saker än andra.
En sak som är intressant, den instans som ska genomföra mycket av det här paradigmskiftet ändå, inte just det där med att utmäta straff såklart, men det är ju socialtjänsten. Och man undrar lite om den är rustad för det här, för att i ett reportage till exempel i Svenska Dagbladet från i februari som du säkert läste, så intervjuade de ett större antal socialsekreterare i Stockholm, och bilden var ju faktiskt en skräckbild. Alltså personalomsättningen är enorm. Oftast är det nyutexaminerade som får jobba med de allra tuffaste fallen. Och i princip har de ingen introduktion ens. Hur ska det funka om de nu ska göra ett jättehäv här?
Ja, men det med de här säger sig självt att det, då kan man fråga att vi har en Herkulesuppgift framför oss, det är ju uppenbart. Var ska man börja någonstans? Då måste man ju börja med att åtminstone stå upp för de medarbetare vi faktiskt har, så att de inte tystas och hotas till tystnad av familjer som använder sitt eget våldsmonopol, lokala våldsmonopol.
Men hur står man upp mot det? För det är ändå en enskild som till sist...
Ja, och då menar jag, så fort sånt här uppmärksammas så måste ju statens andra långa armar slå till. Det är klart att socialsekreterare inte kan hantera grovt kriminella äldre släktklaner som följer upp dem på vägen hem från jobbet därför att de tror att de ska omhänderta deras barn. Det är alldeles uppenbart. Än mindre att socialsekreterare som är gediget utbildade för att hantera vad vi skulle kunna kalla för traditionella sociala problem. Väl så allvarliga. Missbruk, psykisk ohälsa, sådana saker. Fattigdom inte minst. Det var ju det som vi byggde socialtjänsten för. Att de nu ska hantera 13-åringar med vapen. Det finns ingenting i deras utbildning som är lagt för det.
Så Herkules uppgift, men går, alltså, är det ens genomförbart?
Ja, det måste det ju vara. Ja. För alternativet skulle vara att säga nej, vi ger upp. Vi kommer ha områden i Sverige som är laglöst land där vi tycker att andra får bestämma, och så hoppas vi att de far så lite illa. Jag träffar rätt ofta socialtjänsterna ute och reser, för det är verkligen ett av flera privilegier i mitt nuvarande jobb att man får kastas över nya saker, men man får också behålla gamla favorituppgifter. Jag tycker verkligen att framförallt socialtjänstens arbete med barn, det är en djupt underskattad fråga som ingen regering har tagit på stort allvar på decennier, ska jag säga. Vilket är lite ironiskt med tanke på vilken ställning socialdepartementet har haft i svenska regeringen. Den ständiga fighten mellan socialdepartementet och finansdepartementet. Ganska hälsosamt på sitt sätt. Gustav Möller är, som en del vet, min stora favorit på området. Men jag skulle säga att det där är ett underskattat område där jag tror att vi måste tänka om rejält. Det vill säga ha en helt andra muskler till socialtjänsten. Det som nu håller på att hända, barns rättigheter går före föräldrars rättigheter. Långvarighet i placeringar för de barn som inte kan vara här. Att växa upp i kriminalitet, det är alltså farligt.
Jo, det är klart. Men det låter ju bra när du säger att vi måste tänka om helt och göra en helt annan sak. Men hur ska det gå till? Ja. Eller vad menar du?
Vi lever ju trots allt vårt maskineri, demokratin, ett maskineri är ganska långsamt. Vi håller nu på att göra om socialtjänstlagen. Vi håller på att göra om lagen om vård av unga. Det är så lagstiftningsarbete funkar i Sverige. Det ändras ganska viktiga saker här som inte har ändrats på många år. Det betyder inte att det här kommer gå fort på något sätt.
Nej, det här kommer ta ett tag.
Det här kommer ta lång tid.
En fråga som är intressant är när ni säger att nu ska vi vända den här utvecklingen och så. Vad är en realistisk målsättning för det här, det som brukar kallas det svenska tillståndet? Är det liksom att frysa utvecklingen ungefär nu? Är det en rimlig målsättning att stoppa blodflödet så att säga? Eller vad ser du framför om 10 år? Var är vi då?
Nej, det kan ju inte vara en rimlig målsättning att stoppa blodflödet. Man kan väl säga att det är en nödvändig men inte tillräcklig start på det hela. Det är klart, så länge det fortsätter gå åt fel håll så är det ju helt förfärligt. Men jag är helt övertygad om vi tar brottsligheten som ändå fler länder har prövat, så kan man väl säga att Danmark sa ju ändå att det tog 10 år att halvera en del av de problem som de mäter. Ni som följde New York City, det tog hela 90-talet i princip. Att
men en halvering på 10 år, är det vi ska vänta oss då 2033?
Jag tänker inte ha några andra kvantiteter, att vi måste vända utvecklingen. Om det fortsätter så här så är det farligt på ett djupare plan än enbart för de människor som idag drabbas, och det är illa nog. Men för att ändra på detta så krävs det andra lagar och det krävs andra incitament, och då måste det på plats, för det har betydelse vilken lagstiftning vi har. Och det här är demokratins sätt att hantera allvarliga problem. Det som jag ändå hittar lite tröst i, det är att inte på just de här områdena, men på andra svåra områden, så har Sverige lagt om kursen förut. Det finns en sund rationalism i Sverige som är så här: okej, nu har nått vägs ände, det här funkar inte längre. Låt oss göra annorlunda. Låt oss skriva en så här tjock utredning som sen remissbehandlas på alla tänkbara sätt. Och sen sätter vi ny kurs.
Och det gör ni nu, men det här kommer ta ett tag då? Är det du säger?
Absolut. Vi gör det nu. Det kommer ta tid. Det kommer ta för lång tid, kommer många att tycka. Och det förstår jag. Demokratin har trögheter och ska ha trögheter.
Men hur jobbigt är det att gå till val igen för dig då, utan att kunna visa några liksom väldigt tydliga resultat?
Att vi har löst alla problem.
Nej, men åtminstone visa att kurvorna börjat gå neråt. Det verkar ju ta lite tid.
Det är klart att jag vill gå till val med känslan, den äkta upplevelsen att det är en ny kurs. Vi håller på att vända utvecklingen. Det går åt rätt håll, men det är mycket kvar. Det är klart att jag gör inte detta för att det är terapi, utan för jag tror på allvar att det går att vända utvecklingen. Och jag tror också att vi kommer hitta fler och fler som ser att det går att vända utvecklingen och få ganska brett stöd för detta. Vi var några som ropade på NATO-medlemskap. Alltså det uppfattades nämligen som en säkerhetsriskabel ståndpunkt.
Ja, fram tills ganska nyligen. Ja.
Och nu har vi alltså 8 av 10 partier och 70-80% av svenska folk.
Och med det vill du säga att man kan ändra sig snabbt om man bara vill?
Det jag vill säga, 2 saker. Det ena är att lyssna på vad människor tycker är viktigt. Det är en viktig del av ledarskapet. Att våga leda är också en del av ledarskapet. Och att de här rätt ofta kan gå hand i hand. Om vi har ledare som vågar stå för ett budskap, genomföra saker för... Det var ju ett av Mettes budskap till mig. Ta kritiken, för den kommer att komma. Alla förändringar möter kritik av vested interests, av de som själva har hittat på hur det är nu och de som är rädda för förändringar. Och det är sunt.
Och du är beredd på det? Du har liksom fått lite tjockare hud här då? Ja. Den kanske har varit tjock hela tiden, vad vet jag. Avslutningsvis då, vi har ju en NATO-ansökan som hänger i luften. Händer det någonting där nu, eller väntar vi bara på det turkiska valet om nästa vecka?
Den hänger inte i luften, den ligger på bordet.
Men pågår det förhandlingar, eller? Är det någon som pratar med någon?
Nej, men förhandlingar är lite, och det var kanske mitt eget fel, för jag tror att när jag bad den utomordentliga Oskar Stenström, som var statssekreterare i den förra regeringen med ansvar för de diskussionerna som kom efter Madrid med det här memorandumet, när jag bad honom att stanna kvar, visst ett annat jobb, men var kvar i sin uppgift, då tror jag själv beskrev honom som chefsförhandlare. Det är lite oegentligt, för vad vi egentligen gör är att vi lever upp till ett avtal. Det är viktigt att säga. Det är ingen pågående förhandling, har aldrig varit det, utan vi har åtagit ett antal saker där som Turkiet har begärt. Om vi ska vara noga också, saker där Turkiet hade en bra poäng i att begära av oss. Ta PKK på allvar.
Mm.
Om vi ska kortfattat summera deras ståndpunkt. Ta PKK på allvar. Se till att ni inte accepterar finansieringsverksamhet i Sverige till terroristverksamhet. Bara för att den terrorismen normalt inte vänder sig mot Sverige. Som
men finns det grejer kvar att göra där? Eller anser du att ni har gjort det?
Det är alltid lite definitionen. Den 1 juni träder den nya terrorlagstiftningen i kraft. Det är ett otroligt viktigt steg. Vi och flera andra NATO-allierade säger nu respektfullt men tydligt till Turkiet. Med det har vi gjort det vi sa att vi skulle göra. Vi behöver inte vara överens om allting annat, men vi har nu levt upp till våra åtaganden.
Fullt ut, 100%.
Ja, 100% i politiska beslut. Sen har de en poäng när de säger vi vill se att ni står fast vid det här. De brukar säga till oss att det här är ett långsiktigt åtagande. Och då säger vi att hela NATO-anslutningen är långsiktig. Att vi nu är en aktiv del av NATOs kontraterrorverksamhet. Det gör vi alltså inte för att bli insläppta i ett nålsöga. Det gör vi för att vi vill vara med och ta ansvar. Sen kan jag aldrig bevisa det här för Turkiet i förväg. Det går inte. Och alla förstår säkert också att vi har ett val i Turkiet på söndag. I alla länder, och det är ingen kritik, så har inrikespolitik ibland betydelse för hur man agerar i andra frågor. Det har hänt.
Jo, så är det ju. Men kommer Sverige, tror du fortfarande att Sverige kommer att vara medlem i NATO före toppmötet i Vilnius den 11-12 juli?
Min exakta ståndpunkt är, vi kommer att bli medlemmar i NATO, det är jag 100% säker på. Jag tror och jag hoppas att vi kommer in före eller till Vilnius. Det finns inga garantier för detta överhuvudtaget. Ytterst är det bara Turkiet som fattar turkiska beslut. Men när jag säger att jag tror och hoppas, då säger jag det också i kraft av alla andra NATO-länder, inklusive USA och Storbritannien, som säger precis detta till oss och till Turkiet.
Vi får se vilken turkisk regering som kommer att fatta det beslutet. Därmed vill jag säga tack till dig, statsminister Ulf Kristersson, för denna del av kvällen. Vi ska nu ta en kort paus och så återsamlas vi här 8:30. Då är det dags för publiken att ställa frågorna. Frågeställarna är alltså anmälda på förhand, så det är ingen frågestund med handuppräckning som väntar. Vi ses om en kvart. Tack för nu.
Ja, det var alltså fredagsintervjun live på Kulturhuset i Stockholm med Ulf Kristersson. Och som sades i avannonsen så följdes samtalet mellan mig och statsministern med en frågestund där publiken ställde frågorna. Och eftersom det är viktigt för oss att de som valt att prenumerera på Kvartal också upplever ett mervärde, så är den här sista delen exklusiv för de som är prenumeranter. Vill du bli prenumerant så blir du det genom att gå in på kvartal.se/prenumerera och välja ett erbjudande som passar dig. Men till dess tackar vi dig som inte ännu är prenumerant för denna gång och önskar på återhörande.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.